Fotbolls-VM i Qatar, det var inte FIFA med Sepp Blatter och Michel Platini som beslutade om, utan Pentagon lett av dåvarande försvarsminister Donald Rumsfeld. Så börjar en artikel i den italienska mittentidningen Il Foglio idag. Jag läser vidare. Det lilla emiratets öppnande mot världen började inte 2010 när landet oväntat nog utsågs och husera de matcherna vi nu följer på TV, utan under vintern 2002. För 20 år sedan exakt, och då var det inte en fotbollsarena som invigdes utan Camp As-Salya, den amerikanska militärbasen från vilken Bush-administrationen styrde invasionen av Irak. Det var ett världsmästerskap med betoning på värld, därför att det då relativt okända Qatar blev säte för CENTCOM, kommandocentralen för de amerikanska trupperna och ett slags pressrum för de medier som bevakade attacken på Saddam Husseins Irak. Det var den tilldragelsen, kriget, som innebar den definitiva entrén på den internationella teaterscenen för Al-Thani-dynastin som styr landet. Och det var också den tilldragelsen, händelsen, kriget, som skapade förutsättningarna för att landet några år senare skulle kunna bygga sin kandidatur för att arrangera världens största idrottsevenemang, fotbolls-VM. Artikeln fortsätter sen genom att berätta om landet Qatar, om upptäckten av gasfyndigheterna 1971, hur viktigt landet var för USA under invasionen av Afghanistan och invasionen av Irak. Det var härifrån den amerikanska militären skickade iväg sina missiler som jagade iväg talibanerna från Afghanistan och Saddam från Irak. Ur en militär synvinkel var invasionen av Irak en succé. Al-Thani-klanen kunde inkassera tacksamhet och amerikanska militärmiljarder och började att bygga en väg för framtiden, det som skulle komma att bli The Qatar National Vision 2030. Fotbolls-VM som landet tilldelades 2010 under väldigt tveksamma förhållanden är en av hörnstenarna i den här visionen. De 220 miljarder dollarna som emirerna har investerat, en siffra som överstiger alla andra fotbolls-VM, kommer att användas till att definitivt byta bilden av landet. Den är en del i försöken att skapa en framtid mindre gasberoende. Piken för naturgasen väntas 2027 och mer på turismen. Det är en lång väg som började för 20 år sedan när den lilla halvön i Gulfen bestämde sig för att omvandla sig till en avfyrningsramp för de amerikanska bomberna. Så slutar artikeln som jag läser, dels för att den ger en intressant infallsvinkel från ett lite annat håll när det gäller fotbolls-VM, dels för att det här är en ganska torr tidningsdag. Hörrni, det här är tidningskrönikan. God morgon. Och som ni hör, den riktiga gingen saknas. Det här beror på att jag som pratar, Filip Jakobsson, jag är ute på turné. Jajamän, jag sitter på ett hotellrum i Venedig. Och eftersom jag var lite slarvig när jag packade igår så glömde jag min redigeringsdator. Och därför bandar jag det här nu direkt in i telefonen. Nog om det, vad skriver våra tidningar om idag? Ja, det är verkligen blandat utan någon riktig röd tråd. Och möjligen då Ukraina och effekterna av de senaste dagarnas bombningar av infrastrukturen som innebär en strömlös och iskall mardröm i de ukrainska städerna. Igår kväll, skriver El Pais, var fortfarande 60% av Kiev strömlöst. Corriere della Sera har idag en intervju med vicepresidenten för Duman, alltså det ryska parlamentets underhus, Pyotr Tolstoj. Jajamän, ättling till Leo. Han säger att kriget bara är i sin linda, att de inte har bråttom. Och att genom attackerna mot infrastrukturen så är målet att skicka Ukraina tillbaka till 1700-talet. Trippelmordet på tre prostituerade kvinnor i Rom fortsätter uppta stort intresse bland de italienska tidningarna. Det visar sig nu att gärningsmannen filmat sina mord, skriver Corriere della Sera. Allt finns alltså dokumenterat, dels morden på de två kinesiska kvinnorna i en bordellägenhet och sen det tredje mordet på en colombiansk prostituerad i en annan lägenhet. Polisens teori nu är att det kanske ändå rör sig om en seriemördare. De här morden påminner nämligen mycket om flera olösta mordfall där offren varit prostituerade. Det handlar bland annat om två mord 2009 och 2010. Men som Corriere skriver, det är runt 100 de prostituerade som mördats i Rom de senaste 40 åren. Många av dem är fortfarande olösta. Och det är här det nu gäller att se om den här mannen som gripits kan ha haft en del i något av dem. Vi fortsätter förstås att följa den här brutala historien. Som jag sa så är jag i Venedig den här helgen. Det här för att gå på konstbiennalen som stänger på söndag. Corriere della Sera har idag en ledartext om den här institutionen. En av de mest prestigefyllda i världen när det gäller konst. Rubriken är Venedigbiennalens vägskäl in i framtiden. Frågan är vad biennalen egentligen ska göra för att inte bli obsolet. Ska den fortsätta att vara trogen sin modell med tydligt separerade sektioner, alltså konst för sig, film för sig, arkitektur för sig och så vidare? Eller ska den inse att de här underkategorierna egentligen är rätt anakronistiska och inte alls är relevanta när det gäller det konstnärliga praktiserandet idag, som karaktäriseras av att de här barriärerna mellan olika praktiker helt håller på att falla samman? Och det här biennalen står nu som en mix mellan experimentering och konformism och måste välja, det är tesen i ledaren. Alltså omförhandla sig eller bli ett offer för den här paradoxen. Ja, stora frågor klockan 8 på morgonen. Jag ska inte terrorisera er mer med det. Men jag vill ändå säga att det är den här motsägelsefullheten som jag alltid har tyckt om med biennalen. Elon Musk, skriver tidningen Le Monde, kommer från och med nästa vecka att häva avstängningarna av konton på Twitter. Eller som Musk själv uttrycker det på Twitter: folket har talat, amnestin börjar nästa vecka. Det här efter att världens rikaste man i onsdags drog igång en opinionsundersökning på Twitter med frågan om just det här. Det framgår tyvärr inte hur många konton det handlar om, men det är ändå intressant att Elon Musk ändå verkar ha en gräns, även han. Enligt Le Monde kommer den här amnestin till exempel inte omfatta Alex Jones, konspirationsteoretikern som dömts till stora skadestånd för sitt förnekande av massskjutningen på Sandy Hook-skolan i Connecticut 2012. Fortfarande har dock inte Donald Trump återvänt till Twitter, trots att det nu gått en vecka sedan hans konto låstes upp. Det kan finnas en enkel anledning till det här, skriver Il Folios ledarsida idag. Trumps eget sociala nätverk Truth Social, som ex-presidenten startade när han kickades ut från Twitter, där han själv äger 90%, håller på att förbereda sig för en börsnotering. Och skulle Trump, som är själva galjonsfiguren för Truth Social, lämna och gå över till Twitter, ja, då skulle förstås värdet sjunka som en sten. Eller ja, det skulle helt enkelt förlora sin raison d'être. Men Trump kommer att komma tillbaka till Twitter. Det kommer att bli nödvändigt för honom, skriver Il Folio, när han drar igång sin presidentkampanj på allvar. Han kommer helt enkelt inte kunna säga nej till lockelsen av att ha 87 miljoner följare. Det där var allt för idag. Tidningskrönikan är tillbaka igen i sitt vanliga format på måndag. Nu önskar jag trevlig helg.